Det är så att vi vill bjuda in till något vi tror kan bli väldigt, väldigt fint och speciellt. Vill någon av er berätta lite, vad har vi för intention? Vad vill vi göra för någonting?
Vi vill skapa en jättevacker helg för pappor.
Ja, det här var alltså det virala klippet som delades av de tre papporna i SVT:s nya pappaserie. Tre pappor. Tre pappor, tre pappor. Varför är denna serie så extremt provocerande? Varför får inte män vara både pappor, män och mjukisar? Om detta ska vi prata bland annat om i dagens lilla lördag. Och sen blir det lite fest, lite snö och lite latchalajba. Den här serien har ju provocerat människor. Jag tycker att säga, vad är det här? Jag mår illa.
Nej, men alltså kommentaren till den här posten då som blev viral på YouTube och också såklart via Dyngbaggen, det är ju ett katarsis i avsky för mjuka män. Uh-huh. Och jag kollar på den här serien nu ett par avsnitt in och jag blev också jätteprovocerad när jag började kolla på den här serien. Och jag märkte att Joel också var också jätteprovocerad. Och jag bara tänkte ändå, det är så jävla intressant. Det är liksom nästan som en konstnärlig upplevelse. När man känner så här, vad är det som är så provocerande med de här mjuka männen?
Men alltså, grejen är att de är ju mjuka. Men det är inte så här 70-tals mjukisar med liksom gubbar som går omkring i velordräkter och ska säga skrikläger för att få ut sin manlighet. Det här är ändå män som både omfamnar det manliga och det liksom, varför säger man ens femina? Det är maskulina mjuka.
Ja, men de mjuka värdena i att bli förälder. Mm. Oavsett kön. Alltså det är ju en stor, stor omställning att bli pappa. Att gå från att vara son till pappa, precis som det går från att vara dotter till att bli mamma. Jag tror aldrig jag liksom synat mina egna liksom värderingar runt mig själv, föräldraskap, funderat över mina föräldrar, funderat över på vad jag vill ge för bild av det här och vem jag är i det här. Jag har sett på mina vänner och vissa relationer kunde inte ens hålla mellan mig och tjejkompisar för att vi var så otroligt olika i föräldraskapsuppfattningen.
Here, here.
Ja, nej, men nej. Alltså, det är ju en jättebrytpunkt i ens liv att bli förälder. Men de här männen då som på något sätt som vi kvinnor ofta gör någon form av reträtt på sitt eget liv och sin egen uppfostran. De kommer alla tre från rätt komplicerade bakgrunder. Det är liksom, skulle jag säga, någon form av inringning utan att vara liksom psykolog i sammanhanget. Men, och då vill de göra om och göra rätt. Varav en sitter fast i sina liksom grundstrukturer och hjulspår och separerar ganska omgående när bebisen är väldigt liten. För att det här inre mörkret spelar ingen roll hur mycket han liksom försöker kamouflera det med att manifestera faderskapet eller barngörandet eller förlossning och allt möjligt. Liksom. Mm. Men liksom finner jättemycket styrka i den här gruppen av de här papporna. Jag blir, pappor som begrepp så jävla provocerande? Liksom? Eller vad är det för någonting?
Jag vet inte, jag kommer ihåg, vad är det då? Men det är väl ändå 10 år sedan, ja, drygt 10, men det är mer än 10 år sedan, det spelar inte så stor roll. När jag hängde lite med en kille som heter Navid Modiri, han har bland annat en podd på nätet som heter Hur kan vi? Jag kommer ihåg när jag lärde känna honom så pratade han om att han hade varit på mansläger.
Just det.
Och jag var så här, man blir väldigt nyfiken för att om någon säger att jag ska på kvinnoläger då kan man ju ändå på något sätt visualisera. Men på 70-talet kanske man skulle kolla på varandras ägglossning, idag kanske man yoga, dricker lite vin, tränar och har tjejmiddag liksom.
Ja, men då vi ska en tjejresa. Ja. Tjejträningsresa.
Ja, gud vad kul. Alla fattar ungefär vad det är.
Det är inget konstigheter med det. Liksom. Och kvinnor som umgås i grupp och delar och gör saker tillsammans.
Nej, men när män ska göra det, det är så här, jaha, ni ska ut i urskogen typ och göra rituella galenheter. Så jag blev så lite nyfiken på det där. Och då sa han så, men det är några ledare som liksom har haft en mansgrupp väldigt länge. Någon kommer från USA, någon kommer hit och dit. Och det här, den här mansdelningen och mansgrupper, det startade ju efter Vietnamkriget.
Ja.
För så otroligt många soldater som var helt traumatiserade. De kunde liksom inte prata om känslor, de kunde inte gå tillbaka till sina relationer. De hade fastnat i liksom i sitt trauma. Så då startades de här grupperna. Och jag bara blev så nyfiken. Jag blev också så glad när jag hörde vad som hände på de där lägena. Man tilldelas då en mentor som man får prata med. Det kan ju bli otroligt liksom provocerande när man tycker olika. Men man kan inte gå därifrån. Man är där då 2-3 dagar. Man pratar om sina egna rädslor, inför till exempel föräldraskap, om sin barndom, och man liksom få trösta varandra och hjälpa varandra vidare. Och jag tänker så här, vill vi verkligen det då? Vi kvinnor. Jag tycker att det känns som att vi begär det och vi vill det. Men sen när det väl sker så finns det ett motstånd till att så här, han är inte ens liksom, han vill inte ens ligga med mig och han tar aldrig för sig och det är jag som gör allt och diten och diten. Om det då ska vara liksom jämlikhet och mjukhet hela vägen.
Finns det ingenting som skaver?
Nej.
Nej, och det är ju...
Och då finns det ingenting och liksom, då är maktkampen över. Och ja, då, kanske nu... vi inte, då kanske vi dör ut inom en generation.
Precis, men nu pratas det ju om... Ja, men de säger också i den här serien så att det är väldigt mycket så här att kvinnorna har blivit mycket mer män, att de har bytt könsroller med varandra, att... Jag tänker att så här, det kanske egentligen inte handlar om, för det, du väckte någonting med, det kanske inte handlar om könsroller, att det är män som är män och kvinnor som är kvinnor, eller hur det nu relationen ser ut. För så funkar det ju inte i exempelvis HBTQ-sammanhang. Där behövs det två komponenter, en maskulin och en feminin. Och vem som tar på sig de här rollerna, det spelar inte någon roll, för det är egentligen inte en könsnorm. Mm, mm. Det är en strateginorm för att överleva.
Mm.
Och jag tänkte jättemycket på det med Axel, du vet, Märta och Axel i Gift vid första ögonkastet, det mest provocerande tv-par som någonsin har fått se.
Ja, men jag har det lite kämpigt.
Nej, jag har förstått det.
Mm. Jo, men precis, och jag förstår ju att det märks på mig. Jag tycker du är en så genuint fin person och jag vill liksom, jag vill bara vara snäll mot dig och det är också, det blir snällt för mig att vara så här ärlig mot dig så här tidigt. Vad jag fastnar är att jag liksom inte känner någon attraktion.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Där han då är mycket den här mjuka, moderna mannen som har faktiskt lyssnat på kvinnan och kravställt sig själv efter MeToo och så här, fan ska jag värdera världen? Jag kan inte stå på den där listan med de där idioterna och så i fotbollsstadion liksom. Utan jag är den andra typen av man. Och det här är det mest provocerande Märta har liksom varit med om.
Mm.
Han är mjuk, skör och har lätt till tårar. Och han är ju en gammal plyschpappa liksom, som 70-talsmannen var.
Sen, vet du vad den stora skillnaden är på tre pappor och honom?
Nej.
Ja, men tre pappor har ju så här, de vill ju vidare, de är ju inga fähundar.
Absolut inte, de har ju en progress.
Ja, och jag kommer ihåg när en tjejkompis till mig för några år sedan, hon var så här, jag vet inte, jag kanske vill separera så här, och kanske, det här, vi träffades när vi var så unga hit och dit, och så fixade hon någon lägenhet och skulle flytta in där och var så här, ja men då ska vi gå, då får vi köra varannan vecka där du är. Han bara, nej, Det är du som vill där. Gå ner du till din trea. Ha det så bra typ. Du kan komma tillbaka när du har bestämt dig. Medans tid så fixar jag lite där hemma och gör fräsch typ. Hon bara, va? Då passade det inte skulle vara så. Att liksom mannen satte en gräns för vad hans känslor på något sätt klarar av. Mm. Och det här tror jag liksom också ställer till sig jävla mycket besvär, man ska säga. För att när mannen då visar sig sårbar, ödmjuk och kanske inte har vågat det på liksom flera år in i relationen för att man är rädd att man inte ska framstå som rätt pappa hit och dit. Och jag har några killkompisar som har sagt att jag kände ingenting när mitt barn kom. Jag kände ingenting på flera år. Jag är så här, men gud, hur är det ens möjligt? Och sen så pratar man med någon tjejkompis och säger så här, jag fick förlossningsdepression, jag kände ingenting för mitt... Nej men gud, jag fattar verkligen. Mm. Gud, vad jobbigt för dig. Så att det är hela tiden att man... Vi tror att det är vi kanske som har koll på alla våra känslor och strängar och lyror och hydrid. Men om mannen ens aspirerar på att vara med oss där uppe på barrikaderna så puttar vi ner dem direkt.
Ja men exakt, och det är det här som är så intressant. Vi är inte beredda på att män kan vara mjuka, för då har vi ingenting att kritisera.
Det är ju många som uppfostrade liksom, och har papper som aldrig har pratat känslor med dem.
Nej. Jättemånga. Och sen 40-talistgenerationen är ju helt oförlöst.
Ja, och jag tänker på sen när man ska prata om trygg anknytning, otrygg, ambivalent. Det finns ju liksom, det finns en uppsjö av det här. Men det förklarar ju så otroligt mycket varför människor inte vågar heller. Man har sår i barndomen, precis som den här killen i tre pappor. Men att man då ska våga stå för det.
Ja,
ja.
Och det är ju så underbart. Jävla modiga. Mm. Alltså jag verkligen... kämpar mig igenom den här serien och kämpar med mina egna fördomar och försöker liksom öppna upp och tänka på det här, vara helt ren.
Mm.
Det är liksom som en jävligt spännande konstupplevelse. Mm. Man går in i någonting med en viss inställning, sen sakta sakta så försöker den här inställningen, den rubbas liksom.
Mm.
Mer med, för de gör ju faktiskt hela jävla manssamhället en supertjänst och innerst inne så önskar jag att fler män var som tre pappor. Men samtidigt så blir jag ju provocerad av det och jag vill veta varför, för provokationen ligger hos mig. De gör ju inga fel.
Nej.
De gör ju alla rätt.
Mm, jag vet. Det är bara det att jag tänker så här, när man ser män som tar sig tid. Jag tror att det är det som är provocerande.
Ja.
Att man tänker så här, där sitter de ute på några retreat, det är inga ungar, det är ingen som hänger dem i tutten. Liksom, de blir höga på kakao liknande. Jag tror att man känner sig man känner sig orättvist behandlad. Man tycker så här, varför satt inte jag där när jag hade små ungar utan ungarna och farsorna var hemma? Jag tror att det handlar om att man liksom
det är inga pengar egentligen, för det är liksom, de blev ju på bark i tre dagar liksom, och kakao.
Jag tror inte att det handlar om att de kan. Vi måste ju också erkänna att när vi sitter där, vill du ha någon av de där tre männen hemma i bingen?
Nej. Är det det som gör ont alltså?
Jag är rädd för att det är det.
Fast grejen är att det finns ju kvinnor där ute som vill ha de här männen.
Jag menar, alltså, om vi också var på läger med de här männen och möttes liksom i kakaots töcken, då kanske vi också... Det kanske är så att alla platser i samhället, hemmet, jobbet, krogen, är krigsskådeplatser. Att liksom, vi kan inte lägga ner vapnen. Vi måste liksom rusta oss för rädslan av att visa sårbara. Och skulle man kunna vara på såna här helt neutrala ställen tillsammans med män innan man skaffade barn till exempel, eller när man var gravid eller hiten och ditan, då kanske man inte hälften av alla föräldrar skulle skilja sig inom 10 år.
Ja, men jag fick en intervjufråga här för ett tag sedan om jag var lyhörd. Och jag studsade lite på det här, för jag tänkte så här, vad värderar jag som lyhördhet? Jo, men att jag ser människor, kompisar till mig säger ofta att jag är så bra och inkännande och liksom att jag ser och hör saker och sådär. Och så kom jag hem och så sa jag till Joel att ja, men jag fick den här frågan om jag är lyhörd. Men det var ändå någonting i den som jag fick studsade i mig liksom. Men visst är jag lyhörd, så här. Han skrattade.
Jag tror nästan vi får ta upp det i Wikipedia, vad lyhörd, liksom vad det definieras som. Lyhörd, här ser man en liten bild på dig också. Lyhördhet handlar om att vara särskilt öppen, vaken och medveten. Att ha ett känsligt sinne och ha lätt att uppfatta olika företeelser. Samt att efterlyda och respektera andras behov. Det innefattar även ödmjukhet, varsamhet och inlevelse. Jag vet det. Ja, men okej. Okay. Ja.
Är du lyhörd?
Ja, men alltså,
baserat på de där kriterierna.
Öppen, vaken och medveten.
Absolut.
Det kan vi väl båda få.
Ja, men det Joel sa, han bara, du är bara öppen, vaken och medveten om någonting som berör dig. Eller i förlängningen dig. Eller en kompis till dig. Du är inte ett minsta lyhörd.
Nej,
för andras gud, behov. Och jag var så här, vadå? Jag vet ju precis vad barnen vill ha. Bara, du vet ingenting vad barnen vill ha. Jag skulle kunna rabbla vilka små godissorter i sömnen du gillar. Säg en godissort som jag tycker om.
Nej.
Kan ingenting.
Nej.
Det var ju det liksom väldigt specifikt fråga tycker jag.
Jo, men jag fattar.
Men jag tror inte ens jag tror inte ens jag vet vilka chips han tycker om. Jag tror att du vet vilka, om han är en, jag börjar misstänka efter 5,5 år att han är en kvällsmänniska. Alltså jag bara inser att jag inte alls lyhörd. Gått runt hela halva livet och trott att jag är en lyhörd människa. Jag är ju dugg lyhörd.
Men jag tänker också med det här medberoendet. Många kvinnor är medberoende, män också. Jag börjar misstänka mer och mer. En av mina söner sa så här till mig om dagen. Ja, men du tycker att jag skulle byta skolan när jag gick på högstadiet. Du tyckte att jag skulle börja på den här skolan istället och så ordnade du bara det. Mamma, jag ville aldrig det. Jag hade typ inte en enda kompis under de där 2 åren i den där skolan. Jag ville bara vara med mina kompisar i den gamla skolan. Jag var så här... Då hade min lyhördhet inom situationssäkerhet, mitt dåliga mående, att jag tyckte att han var lite liksom efter då i utvecklingen. Så här, de hade börjat träffa tjejer, kanske sporta mer, var ute och han var inte riktigt med där. Så istället för att vara så pass lyhörd och ödmjuk och låta honom ta det i sin takt, då skulle jag fixa det.
Ah, ja, ja. Mm. Då skulle jag helikoptermamma in dig.
Jag tycker det är bra om han får liksom få en ny roll. Men då som att han kommer alltid ha den där rollen. Han är liksom, han föddes i den där rollen. Så som han är och så som han vill göra, så som han beter sig. Sen kan man ju liksom arbeta med allting. Men det slog mig, det gjorde väldigt, väldigt ont. Att jag skulle säga, och det är väl liksom ett problem som jag känner att jag verkligen måste jobba med. Att jag ska in och fixa. Människor kan ha lite jobbigt ett tag.
Det är okej. Okay.
Ja, och det här liksom, det har jag efter 5 år aldrig klarat av. Det kan inte göra ont på mig, det ska inte göra ont på andra. Jag måste bara fixa det. Men ofta när jag ska fixa det så blir det ju inte till det bättre.
Nej, man sabbar ju mer än vad man...
Jättejobb insikt.
Ja, alltså det är ju så fruktansvärt ont. Jag bara så här inser att så här, det blir också någon form av så här livslögn man går runt och bär. Här springer jag runt och tror att jag är liksom så här Sveriges mest lyhörda person. Det är jag ju absolut inte. Jag är ju en fars i lyhördhet. Nej, men vadå? Det är ju så här, it's me, myself and I. Och det som är relaterat till mig eller på något sätt berör mig, där vaknar örat. Det är ju narcissistiskt drag. Det är inte lyhört.
Den snälla narcissisten.
Exakt. Men att läsa av stämningen bland andra människor. Ja, visst kan jag läsa av stämningen i ett rum. Och visst kan jag förstå ifall någon mår dåligt och sådär. Men om jag ska vara riktigt ärlig mot mig själv så är ju det oftast en efteranalys och inte direktanalys. Nej, jag tyckte det smärtade lite. Och det måste jag ju säga tillbaka till våra 3 pappor, att de är ju extremt lyhörda. Men är man för lyhörd? Kan man vara för lyhörd? Nej.
Men jag tänker också så här, i den där inledningen då som sen blev viral och provocerade så många, när de då bjuder in och säger att vi ska ha ett pappaläger och så berättar de vad de ska göra där. Och då tänker jag så här, nej, men vi är avundsjuka på att de kan åka dit utan att ha all gears. Med liksom vinet, ciggen, snygga kläderna, fix i håret. De bara tänkte att vi åker ut dit och så hänger vi bara. Så jag tror att den här, som vi också pratade om tidigare, på den här perfektionismen, att kvinnor har dragit åt ett håll där allting ska vara perfekt hela tiden. Vi stannar liksom inte upp och tänker så här, okej. Som häromdagen sa Mattias, men han bara, gud vad mysigt, vi satt hemma här i vardagsrummet och drack ett glas rödvin och hade liksom inga planer för hela helgen. Det var typ den lyckligaste kvällen i mitt liv. Jag bara, Okej. Han bara, du tittar aldrig på mig när vi pratar. Så du kollar alltid på telefonen. Och sen så har han gjort det lite på senaste tiden. Oj.
Oj då.
Oj, du sitter och kollar på telefonen. Ja, men vad kul, jättekul. Vad kul för mig och barnen. Han bara, men du har suttit och kollat på telefonen i typ 10 år. Jag bara, jaha, du menar så. Okej, och sen så bara liksom inte fortsätta kriget. Utan så här, stanna i det, att det är hans känslor.
Ja, men också så här, att våga ta till sig den kritiken utan att så här själv gå under. Mm. För vad skulle hända liksom?
Så det tror jag att det handlar om, att vi blir också rädda när vi inte kan styra männen. När vi tänker så här, för vi har de här förutfattade meningarna. Så här, ja, men när män pratar aldrig med varandra, och när de gör på någonting, då är det golf och fylla och åka och dricka bärs i Prag. Liksom. Men när vi gör någonting, då är min mångfacetterad. Det kanske inte alls är.
Nej.
Jag tror att det är så här, din kontrollförlust. När män ska göra saker tillsammans som inte handlar om det som man förutsätter att det ska göra, tappar vi kontrollen, då blir vi rädda.
Ja, men jag fick ett sånt intressant samtal för några veckor sedan. Och då var det liksom en kompis som ringde med en gemensam kompis. Och så var den här kompisen jätteoroad för den här kompisen. Och liksom berättade det här liksom informationen för mig. Och ville då att jag skulle reagera på det här på ett sätt som jag tror hon kände var... Det här var hennes björn.
Hon ville att du också skulle gå igång.
Ja, och jag var så här... Det är en jättesvår situation och en jättesvår fråga. Men jag känner också att det finns liksom, här återigen, här finns det liksom gamla värderingar ingrodda i nya problem. Så här var jag lite lyhörd och backade istället för att gå all in. Liksom. Mm. Men
känner inte du att du reagerar på det där lite manshatare sättet av gammal vana?
Vad menar du då?
Men... Om man sitter på en middag till exempel eller ute, så börjar någon tjejkompis så här... Om jag börjar snacka skit om sin kar.
Mm.
Det är väldigt enkelt att liksom haka på faktiskt, som vi förutsätter, det mans sätt. Så här, tänk om det är så att vi anammat liksom den gamla bröliga mansrollen. Förstår du?
Absolut, skulle jag säga.
Ja, och att det är enkelt, man hakar på, det är männens fel, det är hiten och ditan. Och det tycker jag att jag går igenom en sån jävla liksom katarsis nu, när man så går igenom vad man själv har liksom för skyldigheter, vad man själv liksom har för del av att det blir en maktkamp. Och då är liksom, från att man har suttit på ett berg och tittat ut och sett så här, solen gå upp, så är liksom, det kommer så mycket moln.
Det kommer så jävla mycket moln.
Och så känner man så här... Antingen kan man stanna i den där känslan som man liksom, det är dens fel och det är doms fel och det är uppväxtens fel, eller också kan man bara säga, vad kan jag göra då för att bli en bättre person?
Ja, exakt, man måste ju börja med sig själv någonstans, och så här, jag tycker det är så svårt, för det är så många, alltså det är lite som man pratar om, vi har pratat om liksom den här lättkläddheten nu, trots allt kvinnan har ju makten och telefonen i sin hand, men ändå väljer man att porträttera sig själv från en gammal så här, vad vi påstår då är liksom ett manschauvinistiskt perspektiv, lite underläge liksom hela tiden på bilderna. En grav halt av exponering förekom just nu liksom överallt i sociala medier, och det har ju med de visuella medierna att göra, och det har med algoritmerna att göra, och det har med vilka som programmerar algoritmerna och så vidare. Och så blir det här en marknad i sig. Men om vi liksom ändå har makten men hela tiden springer in i de här gamla fällorna, då har ju vi bara adapterat precis allt det den gamla manskulturen har lagt på oss och tidigare tyckt om oss. Men det som har skett är att vi har tagit in de här idealen i oss själva, och nu när vi ser då ett par mjuka män på tv så vill vi kräka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du var väldigt fin i lördags.
Tackar, tackar.
Du såg ut som en smällkaramell.
Ja, det var många skämt. Det har varit Gränna, det har varit Marianne och det är smällkaramell och allt möjligt. Jag tycker jag älskar ju randigt. Det ser du ju. Jag är alltid randigt.
Jag håller med. Randigt och prickigt. Ja. Livets mönster.
Exakt.
Ja, det var ju vår kompis Ninni som fyllde 40 och det var ju efter konstens alla regler.
Verkligen. Mm. Men åh, vad härligt. Det har varit en väldigt speciell vecka för mig. Det har varit från begravning som var sinnessjukt tung till liksom fest.
Mm.
Hela känsloregistret.
Jag hade inte pratat så mycket med dig, kändes som. Jag pratade lite med Joel och han tyckte att det var en väldigt fin begravning för din mamma.
Ja, alltså det blev ju jättefint. Det kom lite vänner och liksom, vi gjorde ju en urnbegravning. Så det var ju en urnsättning efter begravningen. Så vi sänkte liksom ner mamma till pappa i marken.
Aha, okej, okej.
Men det blev ju, det blir ju konstigt. Alltså. Man, jag har varit liksom väldigt så här på det klara med vad som ska ske och hur det ska ske och hej och hå liksom. Men när man väl ser den där urnan där inne i det där rummet, alltså det är så jävla definitivt.
Mm.
Det var så mycket känslor som kom upp. Men det var en jävligt fin begravning. Men sen är det ju så märkligt på något sätt. Jag spelar en Elvis-låt som mamma älskar, If I Can Dream. Och sen så tänkte jag jättemycket på mamma. När hade vi liksom sist bra kontakt och sådär? Kom jag på att det var ju typ Kalle som mitt bröllop, då höll hon tal och efter det så har det liksom färgen som var sakta var röd kanske har blivit allt gråare till att vara ett absolut mörker de senaste 3 åren liksom. Och sen så bara tar det väl liksom, det är så konstigt med döden så vet man inte vad man söker och inte liksom. Men dagen efter så kom If I Can Dream liksom på radio. Jag vet på riktigt, jag tror inte jag har hört den låten på liksom 30 år.
Nej, inte jag heller.
Eller 40, I don't know. Men liksom sen jag var liten och lyssnade på mammas Elvis-skivor.
Wow! Nej, jag tror aldrig, alltså kanske någon gång i ens liv har man hört den på någon julafton någonting. Men är det inte ofta så där? Det är liksom som en liten lisa för själen. Det är som liksom Gud skickar ner en liten strål av så här sorgbearbetning. Jag tycker ofta det är sådär.
Ja, men jättemärkligt. Och sen så var vi då på vår kompis Ninni Essiens 40-årsfest i helgen på KB:s festvåning.
Konstnärsklubben.
Ja, och det var ju alltså där jag och Kalle gifte oss. Och det var ju alltså den gången min mamma sist höll tal till mig. Alltså då var hon ju i, alltså det är ju de här åren som jag precis pratade om innan. Att jag satt och tänkte där på begravningen, men det var då liksom. Och då var vi där helt plötsligt. Alltså att sådana där små märkliga sammanträffanden sker samma vecka liksom.
Hur kändes det då? Kändes det sorgligt eller fint eller?
Nej, men det var nog mycket känsligt på ett. Jag var helt klubbad efteråt. Alltså. Det var märkligt och konstigt och sorgligt och hemskt och fint. Och, ja, men allt som ett sammelsurium. Liksom. Och man får också ett nytt perspektiv på sina föräldrar, alltså, eller mamma i alla fall. Liksom att, oh, hon var den bästa arbetskamrat man kunde ha. Hon var rak och tydlig och stark och så ibland kunde hon fräsa ifrån. Och, men hon var alltid solklar på vad hon ville och vart vi skulle. Hon var ju gruppchef liksom, på Stadshypotek och jag var så what? Who's that girl? Nej, väldigt sällan i alla fall.
Men jag tänker också att när du kunde ha sett det liksom när man kom över den där åldern där liksom föräldrar bara var så här dinosaurier som man inte liksom uppskattade riktigt, kanske för deras personlighet utan mer för så här, deras vad ska man säga, omhändertagande, så kanske det var för sent.
Ja, det var väl så. Och sen så var det liksom, min kusin var där. Och så berättade hon liksom att det var alltid så roligt när ja, mina föräldrar då kom hem till dem på julen. Och hon var ju väldigt mycket med mina föräldrar innan jag kom. Alltså, mina föräldrar var ju barnlösa ända upp till 38 och på den tiden fick alla barn runt 20. Så det är ju liksom en lång tid.
Wow, de hade liksom ett långt liv innan barn.
Exakt. Och då var hon så här, ja, de hittade alltid på något prank och din pappa var så charmig och rolig och din mamma var alltid så snygg och man visste att när de man skulle få julklappar från dem, då kom det alltid något extra extra liksom. Och sådana där grejer så började jag tänka på sig, ja men det var det ju liksom. Men jag, saker man tar för givet också. Tillbaka till min uppenbara olyhördhet då. Ja, men som man, alla barn är ju olyhörda inför sina föräldrar. Det är ju först när man blir vuxen och kan se föräldrarna ur ett annat perspektiv och sluta vara arg på dem för att de har begått en massa misstag när man själv blir förälder då. Utan den där delen, den fick ju jag aldrig dela. Jag fick ju liksom aldrig se mina föräldrar.
Nej, jag fattar.
Med vuxna ögon, så det var ju speciellt. Och Ninni då som fyllde 40, hon har ju också båda föräldrarna förlorade. Mm. Precis som du, Ann, vi konstaterade ju det. Det är ju en märklig sammelsurium kvinnor som har samlats. Ja, hon är sin pappa kvar i livet. Men liksom, att vi alla är liksom på ett eller annat sätt föräldralösa liksom, och vad det gör med en. Och jag tyckte Ninnis fest var så otroligt fin, för att det var, hon hade liksom mixat sina föräldrars vänner där tillsammans med kompisar från olika epoker i hennes liv. Liksom. Mm.
Jag tänkte också det, vad härligt det är, och vad jag har saknat det när det är olika liksom, generationer där. Sen så har ju alla kanske senaste 20 åren närmat sig varandra. Jag kommer ihåg när vi var i Båstad. Pappa var ju sportjournalist och skrev alltid om tennisveckan i Båstad. Och det var ju liksom, så vi hade något liksom hus och lägenhet där som Expressen betalade för. Och då var vi så, kan vi ha varit då liksom 16-17 kanske? Inte, jag tror inte vi hade liksom åldern inne för att festa, men det brydde sig inte folk så mycket om då. Det var inte så svårt. Och Mia Parnevik och Jesper, det var liksom, ja men de var ju inte så mycket äldre, men man visste så sin plats liksom.
Ja.
Det var ju inte så att mamma och jag skulle stå och festa.
Nej, men det fanns ju inte.
Nej, men det är
ju
jättemånga som gör med sina barn nu, och det kan inte jag drifta mig till. Det är liksom, där gör man en åtskillnad tycker jag, men jag vet inte, det kanske om det hade varit mer naturligt att det var som det var i lördags, att hans barn var med och liksom vuxna barn, att de liksom är med och festar. Men nu är det så himla indelat hela tiden. Man är liksom ganska mycket med en viss generation, och det är inte så många som är i liksom den äldre generationen.
Nej, precis.
Och i så fall är de liksom lite special. Här var det ju verkligen så här, ja men tant liksom mormor Agda typer, och det är det som jag tycker är tråkigt, att det inte liksom, det finns ingen, alltså paletten är bara några få färger ofta på fester.
Ja, men det blir ju ofta så, och i mitt fall då, som inte har så många gamla, jag tycker det är ännu viktigare att det finns liksom gamla personer i barns liv, för att de måste se att livet har massa olika skeenden och att människor blir på vissa sätt i olika åldrar. Jag tycker att det är så fint. Nej, men det var väldigt stämningsfullt och väldigt kul, och du var också piffig.
Ja, jag var piffig.
Ja, visst.
Jag hade min gamla BH, den enda BH som jag har. Min aprikott.
Ja, mycket tjusig.
Ja, och sen hade jag en blå kostym, lite glansig så där var det ju.
Ja, verkligen. Mm.
Men grejen var att kavajen var i storlek 40 och byxorna var i storlek 36.
De skulle ha behövt 2,38 egentligen.
Men den satt ju, de liksom, står man upp så satt de ju perfekt. Men när jag satt ner så blev det ju liksom en urringning. Så jag kände mig lite som trollemor med magen. Så
du vet, när man har en vattenballong och så klämmer man den på magen så blir det väldigt mycket vatten i ena delen.
Lite så.
Lite så. Så när man släpper så blir det bättre.
Ja,
och så vidare.
Och sen är det så här, nu är det andra festen jag är på där jag ska hålla tal sist. Och liksom jag är...
Men du är ju en bra talare, det får man ju ge dig.
Nej, men det är ändå så här, det är lite skillnad på att liksom hålla talet så här i början efter ett glas champagne. När klockan är runt så här 11:30-12, även om jag tog det lugnt så är det ändå ett par glas vin under västen liksom.
Absolut.
Och när hennes liksom, ungdomsbästisar höll tal så råkar de sen nämna vi är inte lika roliga som Ann Södlund, så kollade på mitt tal och fick sån panik. Sån klarar inte jag. Då blir jag ju tävling.
Då liksom. Blir du galen. Ja.
Nej, men då kände jag så här. Nej,
gick
men
du skriva om det?
Ja, helt.
Det är också så roligt med dig. Att du gör det.
Nej, men då kände jag så här, det här talet är inte roligt. Det är fint och vackert, och det han liksom hade skrivit, det handlade om vänskap och vad vänskap är och hur man behåller det, och att det är ett hårt jävla jobb att vara någons vän liksom. Och att, liksom, apropå det vi pratade om tidigare, att så här, om jag tänker på hur mycket, jag har ju lagt ner mycket liksom tid på mina relationer, som du sa åt mig om dagen, du låter alltid dina relationer komma först, men det har ju inte jag tänkt på själv, utan det som jag har varit liksom ofta lätt för mig är ju mina vänskapsrelationer, för att de är så kittlande i mig, för att jag tycker jag får så mycket av mina kompisar. Så då blev jag så här, okej, jag måste ändra. Så då skrev jag om talet helt. Så att nu har jag liksom ingen riktig jävla aning om vad jag sa i det talet. Men det kändes bra och jag fick ju mycket beröm. Det blev väldigt spontant liksom.
Nej, men alltså det var ju jätteroligt. Nu kommer inte jag heller ihåg vad du sa. Som sagt, det var ju typ 11:30 på natten.
Ja.
Men jag skrattade jättemycket gott, varmt och rått.
Ja. Nej, men jag bara kände så här, men nu får du vässa klona lite. Och jag tycker det är härligt med kompisar som tar fram det igen. Du gör också det mig och Ninni och Sanna, att man så här, man vill inte vara liksom, man vill inte bara göra lite så här för att man ska.
Nej.
Nej.
Det måste finnas ett uns utav någonting mer.
Ja.
Men jag tycker mer människor ska våga mer i tal. Jag tror tal känns som ett nödvändigt ont många gånger. Mm. Men liksom ett bra tal, det kan ju lyfta en hel fest.
Ja, och det tycker jag sitter kvar i henne, som hennes ungdomskompisar, att de hade förinspelat första delen av talet. Och liksom, det är ju klart att det är ett grepp som används, men det är ju briljant.
För man kan ju vara briljant,
hur jävla hård som helst egentligen.
Ja, exakt.
Och det blir ju också så, när du är på ett bröllop eller på en fest, om det bara stryks med hårs, då blir det ju aldrig den där liksom fantastiska känslan. För då känner man så här, då kanske ni inte är så bra vänner om du inte vågar säga någonting som inte är perfekt och bra liksom.
Nej, men jag kommer ju att skriva med det i min inbjudan till 45-årsfesten, att om någon ska hålla tal så kommer jag, de inte få hålla ett tal ifall de bara ska säga snälla saker.
Don't you worry, baby.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men jag önskar så att jag hade bett någon att spela in alla tal från min 50-års lilla överraskningsgroja.
Ja.
För att jag tyckte verkligen att, liksom, att alla talen var fantastiska. Och jag hade varit kul att ha kvar dem.
Jag vet. Jag har ju faktiskt alla mina tal från 40-årsfesten inspelade.
Har du?
Ja. Jag hade ju en fotograf där.
Så spelade
in livet. Spelade in det.
Genius.
Ja, men alltså på riktigt. För att det där vill man ju kanske titta på ibland och bli lite pepp.
Ja, men nu kör du ju snart igen.
Nu är det dags igen.
Var ska vi?
Det säger jag inte.
Jag vill veta.
Det får hon inte.
Jag vill åka före.
Nej.
Pranka.
Ja. Men apropå åka före. Härom veckan så pratade jag med en jävligt spännande läkare om vården och kvinnor. Vi pratar ju ofta i den här podden bland annat om att så här, ja, men vården är så eftersatt för kvinnor. Och det är det man ser i normen på sociala medier. Liksom. Men ska man kolla på vårdhistoriken och vårdens plan, så är det ju faktiskt så att män har alltså 2 vårdbesök planerade under livet. Det vill säga, någon gång i skolgången när man typ kollar förhuden och sådär, som inte ingår i skolhälsan. Och sen så en gång i militärtjänsten. Utöver det så finns det inga planerade vårdbesök för män. Vet du hur många vårdbesök som är planerade för kvinnor under en livstid?
Men du, med vårdbesök menar du inte så här BVC?
Nej, inte BVC, här, inte skolhälsovårdens vaccin, inget sånt som är obligatoriskt på det sättet. Utan så här, vårdbesök där man går igenom kroppen och kollar och gör blodprov och
mammografi. Blir de kallade till pornografi?
Nej. Jag vet faktiskt inte om de blir kallade pungografi. Nej, men alltså, de får ju kontakta onkologen själv och liksom checka upp sin prostata. Liksom. Så att det är ju jävligt märkligt, för att kvinnor har alltså 34 planerade vårdbesök genom sitt liv. Och i genomsnitt så dör ju män cirka 10 år tidigare än kvinnor. Och deras inställning till vårdapparaten är ju att de går ju inte dit förrän det är absolut akut.
Och då kan det ofta vara för sent.
Och då är det oftast för sent. Mm. Och det kan ju hänga ihop med den här, vad ska jag säga, oävna inställningen till vård, för att de har inte fått någon naturligt. Liksom. Mm, det finns inget sånt inbyggt i deras system. Jag ringer ju vården direkt om jag känner minsta oro och vill kolla upp något. Men det vet jag, så här, det skulle ju inte liksom finnas på kartan att Joel skulle göra. Han skulle gå och hoppas att det skulle gå över av sig själv, eller så skulle han googla det och så äta någon jävla rot ett tag och hoppas att det skulle försvinna.
Det här ställer ju allting på sin ända igen, apropå det vi pratade om tidigare, att så här, män tycker så synd om sig själva, de, så här, när de är lite förkylda tror de att de ska dö, de tänker bara på sig själva i första hand, hitan och ditan. Förstår du?
Ja.
Vad jag menar?
Ja, ja, visst.
Vi skyller många män en ursäkt, känner jag.
Men, ja, jag känner liksom att det nu är hela manssamhället en stor liksom kräkhink för oss. Liksom.
Mm.
Att de gör bara fel, att mycket kan beskyllas dem och så vidare och så vidare. Men jag känner också att fan vad de har farit illa de senaste 10 åren under kvinnlig lupp. Med det sagt så tänker jag att så här, allt det som sker nu, det måste ju hända någonting på andra sidan, alltså för kvinnor måste ju stå igång och bli dåliga igen. Ja, men tillbaka till att känna att man är icke-lyhörd, alltså om inte jag någonsin ställs till svars för vem jag är, hur ska jag då som kvinna kunna utveckla mig och göra bättre? Alltså om inte jag utmanar mig själv i att tänka dåliga tankar om mig, då kan jag gå runt och tro att jag är en jävla gudsgåva till mänskligheten och fucking profet och helikoptermamma och precis som du sa så här, ja men jag ordnade det jättebra för barnen, fast de var inte alls intresserade av det. Alltså så här, vi måste så här, plocka ner oss själva från den här pedestalen, vi får bara damma av den lite och så får den vara helt obebodd där uppe ett tag.
Men jag tänker också att det är en liksom fantastisk möjlighet nu, för det som har hänt de senaste åren som jag tror har påverkat relationer mycket mycket mer än vad vi kanske kan förstå nu, det kommer säkert komma liksom de närmaste åren, men MeToo till exempel, först kom MeToo och sen så kom corona och sen kom kriget liksom. Så att jag tror så här, för mig hände det mycket under MeToo att jag började liksom inse hur mycket jag hade sopat under mattan, liksom beteenden som män hade haft mot mig. Så här, ja, det var så det var, det var tiden som var då. Mamma förstod, mamma och pappa förstod inte. Han hade själv, var själv sårad. Han var för ung. Så jävla mycket ursäkter. Så ser jag plötsligt när man inte behöver ursäkta någon längre, utan man kan se den för en människa som vem som helst, så som man faktiskt ser sina tjejer.
Mm.
Om någon gör mig ledsen, då säger jag ju det oftast till mina tjejkompisar. Jag vill ha liksom någon, jag vill ha något möte i det, att jag blev sårad, du sårade mig. Men i alla tider har det varit så här, men så är män, eller vi har inte vågat. Allt från så här, vi blir kickade, vi blir utsparkade, vi har inga pengar, bla bla bla. Och jag tänker när på 71 så kom den här då lagen att liksom sammanbodes gifta inte behövde dela på skatten.
Just det.
Och då, det är den största skilsmässobomen i svensk historia.
Ja.
Då skilde sig 30 000 kvinnor och tog liksom, ja men tog sin palestinasjal och bubblan och drog.
Mm.
För då var det helt plötsligt inte värt det liksom.
Nej men alltså de flesta gifte sig ju förr i tiden bara baserat på att man skulle kunna få en bostadsrätt eller hyresrätt och sen så kunna...
Ja, eller också så var det liksom snubben i typ huset bredvid. Alltså det var så här, ja det blev som det blev och man blev på smällen, det var inte så mycket mer med det. Men det som jag tror har hänt, att det har hänt liksom även mycket i männen, att de har tänkt över sina beteenden. Och nu kommer liksom coronan och många män verkar må dåligt när de ska ut i arbetslivet igen eller i vanliga livet, för att nu har de fått vara lite extroverta. De har ju inte behövt liksom leverera på golfbanor och på firmafester. Bla bla. Det är också ett ganska starkt incitament för män att de alltid ska vara så välkomna, nu finns jag, nu är jag på mitt allra liksom bästa humör.
Mm.
Jag tänker att vi alla kanske skulle tänka att vi är lite mer högkänsliga, men jag tror att det finns något möte i det där, att så här, vad händer nu, vad händer efter MeToo, vad händer liksom med kvinnan, hur ska vi gå vidare, hur ska vi liksom på något sätt kunna mötas, om man ska så här, få typ hatkänslor varje gång man ser en man som gör något lite mjukare eller har ett behov, då kommer det bli jävligt svårt. Alltså.
Ja, men då måste man ju gå till sig själv och ställa frågan, varför blir jag så provocerad utav det här?
Varför är det ett hot?
Varför är det ett hot mot mig och varför gör det ont och varför skaver det? Och när man inte får några svar, då måste man ju börja så här, se det ur ett samhällsperspektiv. Vad är det som sker egentligen? Så här, här någonstans i den här eran, 5 år efter MeToo, det är nu vi börjar snacka med varandra med helt nya facit jämfört med de tidigare. För det, protokollen har ju rättats om och de ser annorlunda ut. Mm. Och nu kanske vi faktiskt kan mötas och prata som individer och art igen utan att vara så jävla förbannade. Men sen ser ju världen ut som den gör. Alltså våra ideal och förebilder som vi skapat här uppe i väldigt extrema Sverige som liksom är väldigt progressiva i någon form av värderingsunderlag enligt World Value Map. Jämfört med så här, USA som någonstans ligger liksom rätt långt bak jämfört med oss då. När de fortfarande har de här gamla mansidealen inne och så syns allt det här på sociala medier då exempelvis. Vi kan ju inte bara vara progressiva. Mm. Då börjar vi ju titta bakåt igen. Så snart tror det som är liksom risken eller vad jag ska kalla det med det, det är att vi dras tillbaka till någon form av norm som vi kanske egentligen borde gå ifrån. Men vi har inte möjligheten att förändra, för vi finns inga verktyg för framtiden som det ser ut just nu.
Men kan det inte vara också så att vi inte har hängt med? För att i alla tider så har kvinnan varit tvungen att liksom anamma alla de här rollerna för att inte hamna ute i kylan. Vi har varit tvungna att liksom kunna producera barn, laga mat, se till att liksom skörden kommer in, vara vacker. Alltså det ställs sociala krav på oss liksom, och även praktiska krav. Det har du ju inte gjort på mannen på samma sätt. Så ta hand om din familj och sen är det bra.
Både, och jag tycker det är mycket information som har gått förlorat här. För nu är, återigen, nu har ju vi som kvinnor då många år haft tolkningsföreträde till liksom historien och vad som har skett utifrån vårt perspektiv. Självklart har mannen varit, liksom haft det skitbra under 70- 80-talet och 90-talet när de blivit pompösa jävla idioter. För att inte tala om 00-talet när det var liksom tuttbrud era och så vidare. Alltså där någonstans började griseriet. Men innan har ju liksom mannen alltid haft ett uppdrag för familjen, för samhället, för whatever. Men det uppdraget har ju gått förlorat längs med bekvämlighetens väg. Ju bättre människan har fått det, desto mindre har mannens behov och uppdrag minskat.
Men jag menar, när jag och Sanna gjorde den här tv-serien, skrev den här tv-serien för Kanal 5 med Berg och Meltzer, Den fantastiska historien, så när man läser den svenska historien, vilket det handlade om och liksom i allmänhet, och sen så liksom, ja, men kvinnor i synnerhet, så blev man så här, men varför har inte alla bara tagit för någon och hoppat?
Ja.
Våldtäkter, misshandel, krig, så här, tagit hand om alla dessa ungar, bara liksom mycket fan obetalda jobb. Men kan det vara det stora hotet, att när män visar sig de här mjuka sidorna, de vill vara med i familjen, de vill liksom allt från matlagning till känslor, då blir det någon så här, någonting i vårt DNA liksom kryper ihop, för vi tänker så här, det som vi har inte hängt med, att så här, nu har ju vi lika mycket makten som männen, många av oss, men när de kommer in på de kvinnliga domänerna, då tänker vi så här,
då blir vår roll då?
Ja, då kommer amygdala upp så här, okej, om inte det är vår roll, så då sitter vi i den där jävla grottan utan bebis.
Jaha, då är det jag som ska vara ute och jobba,
ja,
hela jävla tiden.
Ja, utan liksom den där mammuten eller elden, då är det så här, helt plötsligt så faller vi. Jag vet inte. Och det kanske handlar om vilken liksom, ja, men, forskning som helst. Ja, våra hjärnor är 10 000 år gamla. Ja, våra jävla kroppar är ju 100 000-tals år gamla. Liksom. Man ammar, man får hängtutten, någon har liten snopp, stor snopp. Bla, bla, bla. Inte för vad det är med saken att göra. Men ja, vi har också, liksom, tycker jag, ansvar. Ja, storkukslugnet, man gillar ju dramer. Där. Han är liksom, han är snygg, han är bra. Så man märker, han, he's a provider typ. Han blir inte skakig. Liksom.
Men det är det jag menar. Vi tittar ju tillbaka hela tiden på de gamla, liksom, om vi nu är det progressiva Sverige. Men liksom, vi har ju ingen spegling i att vara progressiva. Det är ju väldigt ensamt där borta. För det finns ingenting längst bort till höger på kartan. Liksom. Det är helt tomt. Och då måste vi börja titta bakåt. Och då är vi tillbaka på jävligt muggiga nivåer utav könsmaktsordningen. Och då blir kvinnor istället då de nya sunkiga snubbarna. För att så ser progressen ut.
Men tror du också, om jag tänker så här, för några veckor sedan var jag på någon fotbollsmatch och då var det liksom en snubbe som var en pappa. Han är liksom vd, han äger ett jättestort företag med liksom lite manlig, vad ska man säga, inramning. Och så var han så här, gud, men jag kan ju liksom knappt igen slå en boll liksom i fotboll. Jag vet inte vad lagen heter. Så kolla min son. Det har han från farsan typ. Han är liksom helt värdelös. Och det tyckte jag var så charmigt och bjussigt. Men om en annan kille som kanske hade ett, inte vet jag, jobb på ICA och inte var så himla macho eller liksom så tydlig med sin makt, då hade jag nog tyckt att det var töntigt. Om någon av killarna i Tre papper var så här, ja, man kan ju knappast igen slå iväg en boll liksom. Men ja, då hade jag nog tyckt så här, nej men gud vad sexigt då att du inte är bra på idrott, törd. Är du med mig? Så det handlar också om så här inställningen till att man måste vara en viss typ, en viss maktpositionering, precis som man måste vara rik för att kunna ha psykisk ohälsa, för då är det liksom egocentriskt och den där smarta, det har gått över styr lite. Men om en vanlig liksom människa som inte har den möjligheten att hamna på psyket eller må skitpiss och bli av med jobbet, då är det så här svag, klarade inte riktigt det där, men det beror nog mycket på barndom, då ska man börja problematisera utan bara helvete. Ja, ja, ja. Så det kanske, man kanske inte ska problematisera så himla mycket. Det kanske bara finns en ny generation män som vill vara närvarande och inte sitta och titta på sina barn om 25 år och undra vilka fan de är.
Ja, eller vad gjorde jag under föräldraskapet? Mm. Men ja, det här är otroligt, jag tycker det är spännande ändå.
Mycket bra, ja. Det är bra att vi pratar om det. Det är bra att vi frågar sig till oss själva. Det är ju kvinnor kanske inte superbra på.
Nej, måste man faktiskt säga. Mm. Vi inte är så jävla lyhörda, trots allt.